Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Då kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Vi har ju precis tagit i mål det bästa mästerskapet någonsin, vågar jag slå fast. Och detta slår jag fast trots mörka rubriker för Sverige i fredags, där vi åkte ut mot Frankrike i det som måste beskrivas som ett skandaldomslut, kanske två, även om jag lite på väg mot att säga att det ena kanske inte var så farligt som det andra. Det återkommer vi till. Charlie Sjöstrand är med, Josef Pujol är med, jag heter som vanligt Emil Schelin. Vi har ett brons, grabbar. Visst får man vara jävligt glad över det en sån här dag?
Mm, det får man ju. Men jag kände idag att glädjen är kortvarig. Och det är det nästan alltid nu för tiden. Men jag var väldigt, jag kände mest lättnad när vi tog bronset. Sen kände jag en oerhörd glädje när dansken förlorade. Det ska jag inte sticka under stolen med. Då blev jag väldigt, väldigt glad. Men sen så kände man ju också att, fan, det var ju vi skulle ju vunnit mot dansken i finalen. Alltså vi var ju ett mål bättre än Frankrike. Mm. Det är ett faktum. Vi blev bortlurade.
Jo.
Så då blev det liksom så här. Ja, jag vet inte. Hur glad jag än var över att mitt reservgäng, fransken, gick och vann. Och att dansken torska, mitt hatgäng. Så var det ändå lite så här. Hade dansken bara vunnit hade man kunnat så här. Ja, då är det inget att grämas över. Men nu blir det nästan så att man grämde sig ännu mer över att vi inte var där. Mycket, mycket dubbla känslor.
Jag hade nästan tänkt att säga, idag kunde väl inte ens du hålla på Frankrike. Just av den anledningen att det hade varit så skönt om Danmark körde över dem med 10. Dels för att de kanske inte då var rättmätiga finalmotståndare. Men också för att då hade man sluppit hålla på och gräma sig. Då hade man tänkt att men vi hade också fått 10 i baken då. Och det hade inte varit lika roligt som det faktiskt var att vinna bronset. Vinna bronset var ju roligt. Jag satt och tänkte det ganska fort efter förlusten i fredags faktiskt, att det är ju också mycket skönare att vinna ett brons än att förlora sig till ett silver på många sätt. Det var vi ju inne på redan lite i avsnittet. Men nu när fransken gick upp fan mot Danmark, då kom det upp till det där lilla att vi var ju bättre.
It should have been me. Ja.
Och det kan man ju också tillägga, att det var ju en domarskandal som EHF har själva gått ut och accepterat när vi förlorade mot Danmark. Så vi var ju heller inte sämre än Danmark, om man nu liksom räknar in sånt där, alla parametrar i det.
Nej, sen hade vi väl, vi började dra det i långbänk igen, men vi hade ju aldrig ens, skulle bara haft 3 sekunder på oss ju.
Jo.
Inte om han gjort rätt från början mot Danmark. Skitsamma.
Det är så himla lätt att vi hamnar i bitterhet nu. Och jag vill inte riktigt det, för jag vill vara glad över det här mästerskapet och jag vill vara glad över det här bronset. Men vi kan väl bara konstatera att fotfelet som Prandi gör på det här frikastet på slutvisslan, det var superduper regelvidrigt. Och de borde, och kanske inte sett det i stunden. Det kan jag,
nej,
jag kan
precis.
Typ
det köper
acceptera.
Jag att man inte kan.
Ja, alltså, ja. Dels för att det är jättesvårt att hålla både ögonen på bollen samtidigt och foten samtidigt och sådär. Men också av samma anledning som typ Gottfridsson råkar ta steg i sista anfallet. Alltså samma press måste ju finnas på domaren där. Det är 19 000, det ska avgöras, det är liksom adrenalin och bla bla bla. Men om man har videogranskning och ska använda det någon gång, då är det ju där. Men så det kan vi väl bara konstatera att det var skit liksom, och typ rulla vidare från det. Eller behöver vi säga något om det? Det känns som att det ältades i långbänk redan i tv-sändningen, så jag har inget mer att addera. Har någon av er det, så att vi bara reder ut det innan vi kan rulla?
Nej, det är väl det är lite som du säger, det har ju stötts och blötts, så det är svårt att ha en liksom en fräsch take på det. Men jag har ändå en take som säkerligen är ofräsch i de här sammanhangen. Och det är ju för att jag håller inte riktigt med om att ni accepterar, men att ni ser det som så svårt att det inte ska ses live. För att jag förstår inte riktigt, och det är självklart, jag är med på resonemangen kring stress och press på domarna också. Men jag tycker ju likt liksom exakt samma resonemang jag hade kring de tre passningarna mot Danmark. När det är i den stunden, så är det verkligen så här, you had one job. Alltså att det är liksom, handboll är skitsvårt att vara domare. Det händer sjukt mycket grejer kring mittsex och allting. Men jag förstår inte varför den domaren som är vid muren, eller plandomaren i det här fallet, släpper skytten med blicken överhuvudtaget.
För du menar att de kan kolla det, för det kan inte. De kolla på video sen, menar du? Så egentligen behöver han inte stå där.
För måldomaren ens ska stå vid mål.
Nej.
Det kollar de varje gång. Är det ens nästan tveksamt på? Ibland så går de ut och kollar på mål där alla i hallen vet, men de vill vara säkra.
För plandomaren har väl, om vi ska slå fast det, egentligen two jobs, va? Alltså det är dels att hålla koll på skytten och positionen, men det är också att hålla koll på muren. Att inte den flyttar för långt fram och så. Och då kan jag hålla med dig, Josef, att har man bara ett jobb, då ska man kunna lösa det. Men har man två jobb, så kanske det är lite svårare. Men då hade man ju kunnat lösa det med ditt sätt att se det, då, att man hade kunnat placera måldomaren vid muren och plandomaren vid skytten.
Dels det, men så är det väl också lite så här, vad är det vanligaste liksom vanligaste brottet som sker i de här situationerna, så att säga. Och det är ju helt klart vanligare med fotfel i de här frikastsituationerna än att muren liksom tar kliv fram. Och om de nu hade tagit ett kliv fram och blockat, då tror jag att det blir så pass tydligt så att det ändå framkommer, så att man då väljer att den dubbelkollar vi, eller vad det nu än är liksom. Så att det är lite det.
Problemet som jag ser det är bara att även om båda domarna hade sagt så här, vi ska båda två bara stå och titta på skytten nu, så menar jag på att det går ändå inte att se.
Nej, det går så fort.
Ja, det går så fort.
Men man kan
att
se att det är tveksamt.
Absolut, det. Men jag menar, jag kan inte begära att domarna ska se att foten lyfter innan han har släppt bollen. Vi pratar hundradelar. Men det är ju just därför jag är så här. Hur kan man inte granska? Alltså, jag hatar ju, jag tycker ju VAR i fotboll har fuckat upp fotboll. Men liksom, där kollar de ju på, även om de är 100% säkra på att det är inte offside, det är mål. Så, men nu har vi ändå 8 gubbar i videorummet, så vi dubbelkollar väl. Och här menar jag, här är det liksom EM-semi, 60-00 på klockan. En situation som säger så här, det är nästan omöjligt att avgöra, för att det handlar om hundradelar. Då bemöder man sig väl att titta på video. Det är ju det som är skandalen, att de inte liksom bara använder det verktyget. Det är ju det jag tycker är fel, inte att de missar att han lyfter på benet, för jag reagerar inte, jag var ju helt bara, jag tappar ju hakan av skottet som var helt otroligt.
Det är det hårdaste skottet man någonsin har sett.
Alltså,
världens snabbaste målvakt, va? Inte ens hinner reagera på ett stillastående skott från 10 meter. Det är amazing.
Och sen luktar det ju så jävla illa också, att man fick ju reda på det idag tack vare Flinkens idogna gnuggande som vanligt, att man säger, varför var det ingen som påkallade domarnas uppmärksamhet och säga, kan inte kolla på det här målet åtminstone? Och då fick man ju reda på det, att efter scenerna som utspelar sig mot Danmark, där liksom flera svenskar då mer eller mindre omringade domarna, och till slut fick de att titta på video, vilket var så här, ja, hade inte svenskarna gjort så, så hade de inte ens kollat på det mot Danmark, så att utan svenskarnas agerande så hade domarna gjort 100% fel. Men efter det fick Sverige tydligen en sån jädra reprimand då av IOF, att det var så här, ni får aldrig göra så igen. Så att även fast det då går det kanske, säg att liksom 10 av 14 svenska spelare och ytterligare ett gäng ledare är precis som jag, de bara står med hakan i golvet och kan inte fatta vad som precis har hänt. Några kanske ändå är så här, det kan ju varit ett fotfel, ska ni inte kolla det här på video? De vågar inte säga det till domarna, för då är de rädda att de ska få börja förlängningen med en man mindre på plan. Alltså, IOF är de sämre än IOF?
Det går väl inte.
Nej, men
det är helt sjukt att det de kommer fram till är att så här, ni påkallade vårt fel på ett för aggressivt sätt, så ni måste skärpa
exakt er. Exakt så. Liksom. Utan er hade vi aldrig upptäckt det här felet, så håll käften nästa gång.
Precis.
Eller de borde ju skrivit ett mejl istället och sagt, tack som fan för att ni gjorde oss uppmärksamma på det här. Det hade ju blivit supergenant om vi hade låtit det passera.
Exakt.
Det är så vidrigt. Och återigen, jag har skrivit om det här, men jag vill bara i alla tänkbara media, så fort jag får chansen, så vill jag bara säga, delegater, behövs de? Vad behövs en delegat för om inte han kan säga, gubbar, tycker ni ska lyfta på skynket där borta och kolla här?
Påminner er, vi har den här videon. Ja.
Nej, inte ens det kan delegaten göra. Så dra åt helvete med dem för alltid. De behövs aldrig någonsin igen. För de kan inte göra någonting förutom att ge varningar i fel lägen till bänkar. Så att, ja, där har vi det.
Men det är också...
En liten delegat-rant fick du in där.
Ja, men du är också inne på något just angående IOF och de här domarna. Alltså, jag menar inte att... Så här, det här är inte en korruptionsanklagan i detta.
Nej, det var så jävla iskallt och bara så här, vi ser till att de får ett frikast på slutet. Alltså det går ju inte, att vara alltså, riggad till, då är man fan, men jag tror inte heller så här, att de var köpta, verkligen inte.
Nej, men jag vill bara säga det, att de här domarna har ju varit under utredning där danska TV2 har jag haft en lång... granskning kring matchfixning inom handboll, där de här domarna har varit under anmälan eller utredning eller vad man nu ska säga, och där då domarchefen för IOF, alltså pappa Narzewski, han blev avstängd
till slut
ja, och jag vet, jag har nämnt där innan för att jag reagerade så kraftigt på det var ju något mästerskap sen för, ja, det kan vara 10 år sedan, där Claes Hellgren typ sa det liksom, att i alla fall pappa Narzewski är liksom en ful fisk. Hur kan IOF utsätta sig för att behålla de här domarna, oavsett egentligen vad som hände i den här matchen, alltså borttaget från det, men det är helt sjukt att man liksom så här ens sätter sig själv i den risken, att istället för bara säga så här, ja, grabbar, det är lite sur kring er, så ni får sitta lite på utvisningsmålet.
Ja, men spola tillbaka 50 avsnitt eller ett år, när det var VM i Sverige, när hela, det var ju liksom precis då den här granskningen hade gjorts. Kulmen var ju där. Liksom, var och varannan journalist ställde frågor om detta. Till och med Stefan Löfgren liksom blir ställd till svars för att han är involverad i IOF och alla vill ha svar. Tydliga kopplingar. Då fick de här finalen. Alltså jag tror vi pratar om det också, att så här, även om en utredning eventuellt visar att de är oskyldiga, så kan man ju unna sig att ändå så här, det ser inte så snyggt ut att ni får finalen just i år, gubbar. Ni kanske får nöja er med en semifinal i år då. Nej. Ni får finalen. Alltså jag säger det. IOF, då var det väl IOF då.
Ja, nej, men och IOF, alltså danska TV2-journalister därifrån var ju på IOF under dagens presskonferens, måste det bli, kring det här. Och IOF hanterade det så jävla liksom barnsligt och liksom... blir så sjukt defensiva återigen, som och försöker framställa som att det är journalisterna som gör någonting fel genom att ställa de här frågorna som ju är kring matchfixing och handboll och det problem som uppenbarligen finns liksom. Så att det är klart som fan att det behöver rensas i leden, och att det får antagligen börja uppifrån, för att eftersom ledningen i IOF verkar inte kunna hantera det som är just nu.
Sen är det ju också av, alltså, vi skulle ju inte hamna att vi satt här och var bittra och grejer, men vi kan heller inte bortse ifrån hur sjukt det är att systemet är utformat så att du kan lämna in en protest, men det finns ingen chans att protesten går igenom. Alltså det är en sån failsafe i det, att om ett domslut bara har fattats så kan du inte protestera mot det. Och du säger, men vad finns det kvar då att protestera mot? Det finns i princip ingenting. Det enda exemplet de har är så, ja, men om det är en spelare för mycket på plan. Och då är det som hände mellan IFK Kristianstad och IFK Skövde för ett par säsonger sedan. Så, ja, fine. Men ja, det händer ju inte så jävla ofta liksom. Eller typ att klockan då skulle vara, att tiden är slut när bollen går över mål. Ja, det kan du protestera mot då. Men annars är det så här, vilka sjuka grejer som än händer här. Domarna räknar fel på passningar, eller i det här fallet då ett uppenbart flagrant fel. Det finns videobevis, det finns bildbevis, det finns solklart case. Intuitivt är det ju case closed. Ta bort det målet. Du kan inte protestera mot det, för de har redan beslutat att det var rätt. Då är det, också, och det är bara ännu mer vatten på min kvarn. Då behövs ju inte delegater. Deras enda syfte är att se till att saker inte händer som ska kunna leda till protest eller omspel. Men hela systemet är ju ändå riggat. Att ingenting kan leda till omspel eller att alltså så här, ja, du kan lämna in en protest, men den är verkningslös liksom. Så det är ju, nej, handbollen är ju tyvärr återigen, jag kan inte bestämma om det är ett tecken på att det är en stor sport, att vi börjar likna FIFA mer och mer, eller att det är en sån jävla gärdsgårdsstämpel på den här skiten, alltså jag vet inte.
Nej, men nu lämnar vi i alla fall det då, med att konstatera att det hände. Ska vi bara nämna slutsekunderna där mot Frankrike som gick innan frikastet då? För Sverige har ju bollen och tar timeout. Det är ju bara några få sekunder kvar. Det brinner väl också lite i huvudet på de svenska spelarna där, att de inte kan hålla bollen i de sekunderna som är kvar, eller?
Ja, det, alltså så här, man har blivit så uppslukad av allt det andra. Men jag kan samtidigt så här, man kan inte, i det läget så är det är ju nära till hands med passivitetsavblåsning om du inte tar läget. Franska försvaret går väldigt högt upp för att tvinga fram något från svenskarna. Gottfridsson ser ett läge att gå förbi. Hade han liksom avbrutit och stannat mitt i där, då hade de vänt spelet i alla fall. Han känner att okej, jag har läge att gå här. Jag tycker att det är ett stegfel. Tycker han tar upp bollen och börja stegningen på höger fot, hoppa på vänster fot, det blir fyra steg. Men liksom, jag kan fatta, ja, jag kan förstå händelseförloppet då, för i det läget är det väldigt svårt att spela bort 15 sekunder. Så att jag, ja.
Alltså blir du bjuden på ett läge
så måste du ta det. Ja, precis.
Ja, annars så vänder
de. Men blev han bjuden på ett läge då?
Ja, men han dansade ju relativt lätt förbi Fabregas och sen
jo, men fri, visst hade, i det läget hade han ju kunnat, en passning till hade de kunnat ta. Han blev ju inte släppt på det viset att de hade vänt honom utan att ta upp handen där.
Nej. Ja, nej, alltså så är det säkert. Men nu minns jag ju inte exakt hur det var. Och jag menar, om det var fem andra spelare helt fria i sidled, så absolut, då kan man ju undra sig en, två passningar till liksom. Men om de är uppe högt på alla andra, skär bort lite passningar liksom, då måste man ju till slut så att man inte hamnar i någon sån,
ja, och, precis, och varje pass,
hålla bollen i tre sekunder grej liksom.
Ja, och varje passning är ju också ett litet riskmoment sådär. Och han, det är ändå en av våra absolut bästa, mest rutinerade spelare som kände såhär, ah, men fan, jag kan gå förbi honom här och avgöra den här skiten. Alltså så här, det är ju någonting som sitter i ryggmärgen på honom också, att här steg jag förbi hur lätt som helst. Men alltså, jag är inte så upprörd över hans agerande där, förutom att han tar fyra steg. Det är lite surt faktiskt.
lite slarvigt. Ja, men i alla fall, det finns ju jävligt mycket att säga om den Frankrike-matchen och hur starkt det var att komma tillbaka efter den första halvleken där många i tv-sofforna, mig själv inkluderat, tänkte att det här är kört. Det finns inte en chans att vi vänder det här till en vinst. Och så såg det ju mycket ut på slutet som att vi faktiskt hade vänt den här matchen. Imponerande insatser av Palicka, Klar eller några andra vi ska nämna. Solberg, vi har ju varit lite så här, satt lite frågetecken, tyckt att den där fjärde platsen på hemmaplan kanske inte var så imponerande, sagt att var det lite läge, skulle de verkligen ha förlängt med honom innan EM och sådär, men fan vad fint de har fått ihop laget den här gången. Jag tycker ju att de, ja men som sagt, Sverige var ju ett av de absolut bästa lagen, om inte det bästa laget i den här turneringen. Så han ska väl också ha cred, och Apelgren då också såklart, de är ju team där.
Ja men absolut, och jag tänkte på det inför inspelningen, alltså jämförelsen med förra året VM där vi kom fyra, att liksom hur små marginaler det är. Alltså vi kom ju trots allt bara en placering högre upp det här mästerskapet, men magkänslan är ju, eller slutbetyget är ju bra mycket högre liksom. Alltså förra året så mötte vi Cabo Verde, Uruguay med flera liksom, och testades aldrig riktigt, och sen så är det ju väldigt skört när det ska avgöras i en semifinal, final, vilka som har dagen så att säga, lite klyschigt sagt, men Palicka till exempel i mål det här mästerskapet och de här semifinal och bronsmatch har han varit helt otrolig. Förra Final Four eller vad man nu ska kalla det, så fick jag ju inte till det alls på samma sätt ihop med försvarsspelet. Så att det är klart att det ändå är ett totalt sett jämfört då med den där fjärdeplatsen är det ju ett väldigt starkt mästerskap. Och EM är ju tuffare också, för att nu har vi ju spelat bra alltså över flera matcher innan vi hann komma hit.
Precis. Det är lite det som är grejen, att vi, alltså första riktiga matchen vi hade i VM var ju mot Egypten i kvartsfinal, och då var vi inte sådär skitbra. Och i semi så hade vi ingenting mot Frankrike. Alltså det var en jätteblek match. Och sen blev vi liksom avklädda mot Spanien efter en, så här, om vi ledde i paus kanske till och med, men sen så bara gjorde de lite taktiska omdisponeringar och då hade vi ingenting att komma med. Och det, alltså det var, som du säger, det är en helt annan känsla över den fjärde platsen av att vi inte var nära vare sig brons eller silver eller något annat. Och här är det precis tvärtom, att fan, vi trodde att vi kanske var, vi trodde, eller jag hade lite grann känslan av att Danmark är en klass för sig. Och sen kanske Frankrike. Alltså det är ganska tydligt så. Det, Danmark är ett eget sjok. Sen Frankrike och sen vi ska ha bronset. Men här, känslan är att vi hade fan kunnat ta guldet liksom. Det hänt ganska mycket på det året.
Ja, och sen så är det ju såklart, nu var ju Spanien, i och med att de föll ut direkt i gruppen liksom. Men jag tycker ändå att det är, om man summerar mästerskapet eller generellt i världshandbollen, det är lite osäkert vart Spanien står efter bara ett dåligt mästerskap, för annars är vi vana vid att de är där uppe. Men nu tycker jag ju Sverige verkligen att, precis som vi pratade om med damlandslaget, att de har tagit ett kliv upp till att inte vara lika bra som Norge och Frankrike. Danmark kanske, men tydligt bästa bakom. Så tycker jag nu att Sverige har ju sållat sig till Frankrike och Danmark på ett sätt. Och sen blir det såklart intressant att se om vi klarar av att göra det över flera mästerskap. Men nu har vi ändå fina resultat, många mästerskap i rad gentemot de här andra toppnationerna. Så att vi är en del av den här topptrion som just nu, skulle jag säga.
Och så tog vi bronset då mot Tyskland på deras egna hemmabana i liksom hjärtat av tysk handboll, Köln. Och Lanxess Arena heter den, va? Laxnäs har vi ju sagt länge innan Charlie hittade rätt i företags sponsornamnet.
Precis, det är viktigt.
Att slå dem där på deras hemmabana var ju väldigt mäktigt gjort av oss. Och då säkrade vi ju inte bara bronset i den här turneringen, utan också den direkta OS-platsen, vilket känns gött. Kan vi slå Frankrike på deras hemmabana i sommar?
Ja, för de har ju gjort... Alltså, de kanske har skitit i det blå skåpet nu, fransmännen. De brukar ju alltid vara sämst EM för att sen vinna OS. De har toppat formen för tidigt nu. Så de är ju borträknade redan i OS. Nej, men det var en... och det var ju inget snack. Jag var ju ändå... Jag var ju lite i valet och kvalet. Efter att åka ut på det sättet som Sverige gjorde så är det så här... Ja, det är klart man kan känna revanschlust och sådär. Men jag hade också 100% förstått om de bara var helt knäckta. Och alltså, att luften hade gått ur dem och så här. Varför ska vi ens hålla på med det här? Och jo, det är klart att vi ska försöka ta bronset, men det finns inget kvar. Det hade varit en fullt naturlig reaktion. Och så dessutom då Tyskland på hemmaplan får den här lilla extra boosten, även fast de också är besvikna, så är det ändå så här, ingen hade räknat riktigt med att tyskarna skulle ens slåss om medaljerna. Och så så här, ja, så det var ju min stora oro, inte för att jag egentligen tycker att Tyskland är ett lika bra handbollslag, men det var ju precis tvärtom. Tyskarna såg ju helt paj ut. Och så när deras centrallinje då inte funkar, Wolf utskjuten, Knorr 0 på 4 eller någonting i början, utbytt, ja, då finns det ingenting där bakom. Och då kör vi ju över dem i första halvlek. Det var inget snack.
Nej, det är första matchen, och då tror jag att jag har sett alla tyska matcher den här turneringen där Knorr blir bänkad. Annars har han fått spela så länge han har velat, eller så länge de har behövt i de andra matcherna. Så att det är en väldigt kudos både till det svenska försvaret och Palicka där, att de lyckas sätta honom på bänken. Det tror jag också är mentalt skitjobbigt för de andra tyskarna då, att då går deras liksom playmaker, fixstjärna så ut på bänken. Då är det är svårt för de andra då, tror jag, att hitta vägar fram.
När Köster och Oshins, eller vad fan han inte ser, att vem fan ska jag nu lägga allt ansvar på?
Ja, precis. Vem ska ge mig den här växeln som jag brukar göra mål på? Ja. Och sen, men också och starkt då.
Också, Oshins gjorde ju det ganska bra matchen igenom och hade fina skott, men när det väl skulle avgöras, ja, då sköt han iväg ett skott som Palle limmade.
Ja, just det.
Och så var det inte mer med den saken.
Men det är också så starkt, för att vi höll ju på att tappa det. Och där, återigen då, får man ju, kanske lätt med facit på hand, men där, det är också beröm till kylan i svenska laget och ledarstaben som så här, men de vågade plocka fram sitt 7-6 när det inte funkade riktigt. Och det är väl, alltså så här, jag tycker det är strångt ändå att, att våga göra det. Och det var inte så att vi gjorde 5 raka på det, men vi gjorde något mål. Ja, det var, alltså, jag bara menar att det var, jag gillar att man vågar försöka det, och att när Tyskland då kommer i kapp, man kan tänka sig hur stämningen är i den arenan när tyskarna kommer i kapp. Är de inom ett mål, eller är de till och med uppe, har de kvitterat till och med?
Nej.
Ja, de är i alla fall ett mål ifrån.
Ett mål.
Att vi ändå så här, lugn och gubbar, vi löser detta. Det imponerar på mig.
Jag tror också, och här får ni svara som spelar och har spelat, att byta till 7-6 när det liksom hackar i det vanliga spelet kanske också är mentalt jävligt skönt. Att inte bara gnugga på med samma och så ser det ätas upp och ätas upp och ätas upp. Utan då kommer det ett motdrag och så har man något nytt att börja tro på. För det, precis som du säger, Charlie, det där 7-6, det vände ju inte matchen på det viset att Sverige gjorde 100 mål och Tyskland gjorde 0 efter det. Men jag får känslan av att då fick spelarna en så här, okej, det förra spelet funkar inte, nu kör vi en helt ny start här och så börjar vi tro på det igen på något sätt.
Ja, men det var ju så det såg ut i alla fall. Sen tänker jag, risken är ju alltid att om inte det funkar, då blir det ytterligare en jobbig grej. Då blir det liksom last på bördan, eller bördan på last, jag vet inte vad man säger. Men i det här fallet så kan det mycket väl varit så. Det är ytterligare en dimension i att det här är två jävligt tröttkörda lag. Det såg man ju. Den tekniska kvaliteten var ju inte riktigt där hela matchen. Då kan det också vara skönt att spela 7-6, som du säger, för man behöver inte sätta riktigt samma tempo. Det kanske var lite gött för Klar och dem att ligga och spela lite beachhandboll där, istället för att sätta attack på attack på attack på så här, tyskar som tuggade fradga. Så att det föll väl ut på det sättet.
Ja, verkligen. Och jag tyckte faktiskt att det var fel av Sverige att gå ifrån det, för jag tyckte ändå att det var så pass bra. Och vi hann ju aldrig bli straffade på det. Jag tror Golla gjorde något mål i öppen kasse. Mm. Men då var det ju att, alltså på avkast, och då byter man ju mål med varandra. Och så länge man är i ledningen så har man ju råd att byta mål lite. Sen så det spelar ju ingen roll i slutändan. Men det var ändå intressant att vara så pass bra att det bidrog inte bara till det mentala utan också spelmässigt, så funkade det bra.
Så noterade ni också att det blev en Sterbik. Jag tror ju inte att Palicka har på samma vis som Sterbik gjorde skrivit in det i sitt kontrakt att om vi ska hålla på med 7 mot 6 och jag ska behöva springa in, det går jag inte med på. Då får ni köra Thulin. Utan att det bara var en slump att det råkade tajma så. Men det är lite kul att men ska ni köra det där att vi ska springa ut och in. Sätt in Thulin då så får ungtuppen liksom köra det.
Det tänkte jag inte på, men det kan kanske inte är så dumt att spara gammelgobben så han kan göra de här sjuka räddningarna på slutet.
Nej, men det finns ingen målvakt i världen som man just nu hellre vill ha sista 5 minuterna av en match.
Nej,
så är det ju
verkligen. Det är fan sant.
En Sterbik.
Ja, precis. Nej, men på tal om det faktiskt så tycker jag att det är en av mina mest återkommande käpphästar när det kommer till mästerskap är ju den här skitidén som de håller på med att ta ut All-Star-teamet innan medaljerna
har fördelats. Fan vad jag tänkte på det
idag. Alltså det är så fruktansvärt störigt att de inte bara kan vänta då. Det är några timmar till. Och jag kan inte förstå varför de ska ha gjort det innan bronsmatch och innan finalmatch. Har ni någon liksom vettig... För jag tycker att det finns jättemycket i vågskålen vänta. Det vill säga vänta in de viktigaste insatserna i turneringen. Även om man då rankar det som har hänt innan som kanske 80%, så måste man ju ändå ranka de sista matcherna som minst 20% av insatsen i en turnering, tänker jag. Så då finns det ju en jättemycket i vågskålen vänta. Ja, alltså, men vad är det som finns i vågskålen bestämde innan?
Lättja och logistik. Det är ju bara att de ska få in rösterna, tänker jag. Att det är liksom, det är x antal som ska säga någonting om det här. Om det är så att, jag tror inte att de sitter... Jag tror inte det är ett fysiskt sammanträde där de sitter och pratar om det, men det är liksom, alla ska få säkert skicka in sin röst då innan ett visst klockslag, så ska någon sammanställa det och skicka ut en kommuniké. Och då hinner de inte med det. Ifall Emil Schelin från Avkastpodden inte svarar efter finalen för han är ute och dricker öl. Men det är ju det enda, det är ju det enda anledningen, men det är ju helt fel.
Precis.
Det är ju helt fel. Alltså, för så här, titta på Juri Knorr. Han är liksom, hur kan han vara med i All-Star Team? Han är ju största jävla pappsyket när det gäller. Va? Hur kan inte Felix Klar vara där? Titta på hans semifinal. Ja, titta på hans bronsmatch. Ja, men vad är det frågan om?
Mot Färöarna eller så.
Nej, men liksom...
Nej, men exakt. Ja. Det finns ju säkert något i den där andra vågskålen, men det ska ju inte väga så tungt.
Nej, och oklart var. Men som tur är då. Så har vi gjort i EHF en tjänst och tagit ut ett riktigt All-Star-team där även final- och bronsmatcherna vägs in. Och jag har varit så fräck då så att jag har tagit ut det. Men så tänker jag att det blir nog bra podd om ni får reagera då på hur vårt gemensamma lag ser ut. Och jag är ju så prestigelös va? Så att om ni argumenterar väl för att vi ska byta ut en spelare, då gör vi det.
Okej.
Okay. Vi börjar i kassen, där var ju Wolf i det officiella laget. Jag tycker att det finns goda skäl att exempelvis ha med Palicka. Men jag fastnade för den danska andra keepern inför turneringen. Det vill säga Emil Nielsen.
Ja.
Vill ni ha motiveringen eller? Mm. Motiveringen är ju att
ölen är god och vädret är gött.
Precis. Han verkar leva gott, va? Nej, men att gå in som andra målvakt bakom Niklas Landin och göra en turnering på de inhoppen man får som är så pass stark så att man får starta och spela de 57 eller vad det var, 53 första minuterna av finalen, och i den finalen då ligga på typ 50% innan man blir utbytt. Det är så pass imponerande så jag tycker inte ens att Palicka har överglänst det.
Nej, och jag kan addera till det, för att jag läste någonstans att det här var ett par matcher sedan, så låg ju hans totala procent på topp 5 räddningsprocent i ett Europamästerskap någonsin. Mm. Och sen dess så höjde han den, alltså han låg över det genomsnittet i semifinalen och sen över det genomsnittet väldigt länge i finalen tills han till slut blev utbytt. Så jag vet inte exakt vad det landade i, men det vi pratar om är alltså ett av de bästa, en av de bästa räddningsprocenten i ett handbollsmästerskap någonsin. Så att det känns ju ganska givet ändå.
Ja, jag köper den också. Ja. Honorable mention är ju Josefs polare Belasen. Han har inte varit bättre än Nilsen, han har inte varit bättre än Pallika. Men sett i förväntningar, så herregud vilket jäkla mästerskap han har gjort. Och vilken final han ändå kom att göra. Så att, jag vill ändå höja baguetten där.
Jo, ja. Han ska absolut nämnas. Höger nio då, där är det inte heller så jättemycket tvivel, utan det är danskt även där då, i form av Gidsel, som gör mål lite när han vill. Vann väl på delad första plats med Martin Kosta, skytteligan. Jättemycket assist, superduper hög skottprocent, jag vet inte vad han landade på till slut, men han hade ju 88 procent från 9 meter en bra bit in i turneringen. Så ja, det vet jag inte. Har ni någonting att säga emot Gidsel?
Nej, Charlie har säkert något.
Ja, men det är ju bara rent intuitivt. Det är jävligt sorgligt att det är vår generations nya superstjärna de närmaste 15 åren. Det är liksom, det är inte heller bra för handbollen. Han är världens tråkigaste spelare, men det han är ju bra liksom. Han har ju sina 88% och vinner skytteligan, så att han platsar väl.
Det är svårt att snacka emot. Sen har jag gjort en liten fräckis här på mitt nio och vänster nio, ska ni veta. Och det är för att jag tycker att det finns två mitt nio som jag vill ha med, men det finns ingen vänster nio som jag vill ha med. Så jag har plockat två mitt nio och ingen vänster nio. Men det blir så att vi sätter Felix Klar på vänster nio och så sätter vi Remili på mitt nio.
Mm, för det hade varit för mycket att sätta Remili på vänster nio.
Även fast det var, han var ju
han var ju asmäktig när han kom över där idag. Kirkelöke visste ju inte hur han skulle agera.
Nej, och på något jävla vänster så tror jag att Remili hade löst vänster nio bättre än Klar. Typ.
Absolut. Har han väl löst mitt nio så bra som han har gjort, så det är ju bara ett steg till åt vänster. Han har ju redan liksom morfat in i någon slags omvänd Fernandes här. Så att det hade han nog löst. Jag gillar hur du tänker. Samtidigt... Ja, jag vill se... Alltså, så här, det blir ju någon, det känns som att någon vänster nio blir lidande i det här.
På något sätt. Ta en funderare och fundera på vilken vänster
det kanske det inte är.
Förtjänt av en plats.
Nej, det kanske inte är vänsternyernas mästerskap.
Är väl Pytlick är väl den som...
Nej, då skiter vi i det.
Nej, ja, exakt. Och så Martin Kosta var ju i det officiella, vilket ju är, ja, inte pinsamt, men inte... Mm.
Nej, det är faktiskt inte okej.
Det är inte okej.
Nej.
Jag tror inte det kommer komma en protest från någon vänsternyer. Alltså det man skulle kunna göra är ju att man skulle kunna argumentera för din gubbe Prandil, inte för att han över mästerskapet har varit bäst kanske genomgående, men för han har ju avgjort de två viktigaste matcherna, och det kan man ju värdera högre än vad jag har gjort här.
Ska man vikta det, precis som vi säger, ska man vikta liksom matcherna som verkligen betyder något, så är ju han är ju mästerskapets man på det sättet. Så att det skulle vara han då. Men det är ju en fransman med där i leken oavsett. Men Klar vill man ju ha in. Knorr vill man ju absolut ha bort.
Ja. Det är mest det. Alltså, det blir så himla uppenbart tycker jag. När man spelar en bronsmatch och den ena snubben då har 0-4 och hans lag ligger under med 6-7 mål. Och den andra snubben kommer in och gör mål precis när han vill, och när han inte vill göra mål, då gör han assist istället.
Ja, och Knorr var väl också så här, var väldigt självkritisk efter semifinalen för att han inte kunde bära det här Tyskland hela vägen till final. Medan Klar höll på att lösa århundradets jävla upphämtning åt oss. Så att, nej, det är Klar ska ju bara in där. Så att, ja, men kör Remili vänster nio då.
Okej. Ja, Klar mitt Remili vänster nio då. Mitt sex, Fabregas.
Ja, det här tänkte jag ta upp. För vi hade, det här vet ju inte lyssnarna om, men vi hade det avsnittet när Emil Bergen var med och gästade, så hade ju vi en diskussion om liksom att det är lite sjukt att det är allmänt vedertaget nu. Alla bara accepterat att Fabregas är världens bästa mittsexa. Och lite så här, när hände det? Och jag är inte så säker på att, eller ni hade främst diskussionen och jag lyssnade. För det var Josef och Emil Bergen som var de mest hade diskussionen. Jag tyckte det var intressant. När ni sa, ja, jag håller med om att det är allmänt vedertaget nu. Jag vet inte om jag skriver under på det. Det bör i alla fall liksom diskuteras. Men jag känner efter det här mästerskapet så fattar jag att det är allmänt vedertaget. Han måste väl vara världens bästa mittsexa, eller vilket fantastiskt EM han har gjort.
Mm. Verkligen.
Jag tycker att Banhidi också var bra i de matcherna han spelade. Men missade lite för mycket och man kommer inte med i All-Star Team i ett lag som åker ur så pass tidigt som Ungern gör. Och sådär.
Nej.
Ja, och Saugstrup ska väl nämnas också.
Mm. Ja, absolut.
Blev lite väl trött i slutet av mästerskapet, men märkte framförallt i semifinalen, tyckte jag. Men
och det är absolut, inte omöjligt att Saugstrup ändå är med i det här årsdagsfilmet, ska jag säga.
På vänster sex.
Jag misstänkte det.
Mm. Ja. Nej, nu går vi vidare och då lämnar, för här tycker jag än så länge så har det varit utnämningar som jag verkligen kan backa upp. Men det börjar bli...
Men yttersex är svårt.
Det är svårt, för att man tänker att vänsterkant brukar alltid finnas 3-4 kanonalternativ som man vill ha in. Just i år så vet det fan om jag har någon vänsterkant som jag egentligen skulle vilja ta ut i ett All-Star team. Några som jag tänkte på, Hampus Wanne blev ju i det officiella. Jag tycker inte Wanne har känts All-Star team bra i det här mästerskapet. En som jag har följt lite närmare var ju din gubb i Holdet där, Josef. Ja. Nämligen den nederländska Rutger van der Velde, som väl ingen hade sett spela inför det här mästerskapet, men som har gjort hur mycket mål som helst i Nederländerna, men lite med samma motivering som att det blev konstigt att ta ut Banhidi, så Rutger van der Velde i all ära, men inte All-Star team när man inte ens går vidare liksom till topp 6 positionerna så den jag fastnade för, som jag tycker också då har varit lite mer klatsch framåt slutet, är Dylan Nahi, fransosen.
Det var mitt alternativ också, just på grund av att han var så bra, dels i förlängningen mot Sverige med 3 raka typ, men också i dagens final där han var jätteduktig.
Han brände ett sånt jävla friläge där ju på, när Landin precis hade kommit tillbaka in i mål.
Den räddningen var jävla sjuk.
Den var sjuk. Men här kan man ju också då, vilket jag gärna gör och Josef inte så ofta gör.
Försvarsspelet
talar ju definitivt till Nahis fördel också då.
Mitt alternativ är nämligen Magnus Landin också, för att han så här, han har inte varit så flärdig och gör 10 mål per match som Rutger van der Velde. Ja, som Rutte. Men han liksom står på sin tvåa väldigt bra och så gör mål på sina lägen. Och väldigt hög skottprocent liksom. Men Dylan Nahi köper jag helt och hållet.
Och om man trodde det var svårt på vänster sex, då är det nästan omöjligt på höger sex, för här är inga direkta alternativ ens. Jag började tänka så här, Danmark, ja, de har ju inte ens en högerkant. Sverige, ja, Karlsson har ju varit bra nu på slutet, men inte All-Star team bra riktigt. Len har ju varit nästan dålig liksom, och Port såg inte röken av i finalen nu, så
det hade varit svårt. Satt på läktarna i finalen. Alltså, hade varit också så här, petad, men All-Star team.
Delegater behövs inte, kantspelare behövs inte. Du kan vinna EM utan kantspelare.
Vi pratade ju lite inför mästerskapet om Kastening i Tyskland också, men han har inte heller gjort ett bra mästerskap.
Och där är ju Steinert också spelat mycket, som är högernia och dålig högersexa.
Exakt, det går inte att argumentera för att han spelar heller. Så det jag fastnade för är den gamla avkastfavoriten, Weber.
Weber, han är skön. Det köper jag.
Han har varit bra och han var tänd och Österrike gjorde ju ändå en liksom skräll turnering och sådär. Så, i brist på annat säger jag.
Ja, faktiskt. Ja,
men likt vi resonerade kring vänstersex så kan man ju resonera med, kring Kirkelöcke också på höger sex i Danmark som tar stort last bakåt och gör sina tre mål eller ish per match liksom. Kommer in lite i banan och bombar. Men annars så håller jag med det.
Mm. Ja, vi får lämna höger sex öppen då. Den kan vi skicka ut på vårt välbesökta Instagram så får vi rösta.
Nej, men vi kan väl ta ut en 9-meterspelare till istället. Vi skiter i höger sex och så bara låter vi Remeli och så tar vi in en för vänster ni kunde vi heller inte riktigt hitta någon.
Nej. Det är konstigt att
ni är höger sex.
Ja. Det är konstigt att det har varit det bästa mästerskapet någonsin men tydligen ja. Då inte så mycket bra spelare.
Prestationer liksom.
Nej, försvarsspel har jag två. Och här får ni då gå in och göra utslagsröst vem ni tycker då. Och den ena är dansken Saugstrup som har hållit ihop det där danska försvaret turneringen igenom. Och den andra är Sveriges egna Jonathan Karlsbogård.
Ja, Kalle Bogård alla dagar i veckan. Herregud, om han har varit lite ifrågasatt också ja. Liksom så här var sen det där magiska VM:et i Egypten 2021 när han fick sitt genombrott så har det varit lite så här ja så bra han inte riktigt varit och jo han gör ju sina han är okej bakåt men är han så bra och han gör ju nästan ingenting framåt. Det är ju en det är ju snudd på en 5 plus turnering från Jonte C och ja, inte minst ja. Bakåt så att, det tycker jag.
Nej. Verkligen, och det var också det glömde jag faktiskt säga apropå de här små marginalerna vi pratade om kring förra mästerskapet och Final Four och sådär och att förra år, i VM då 2022 då var han inte lika bra framåt och sådär, men i år har han varit, det här mästerskapen var han jävligt bra bakåt som alltid nästan, men han har verkligen varit mycket bättre framåt också.
Och jag tycker att det ska sägas då att i såna här All-Star team och omröstningar och när man pratar med folk så är det så himla lätt att man fastnar för Bergendal eller Darj för att de spelar försvarsspel på ett sätt som gör att de syns mycket mer. De tar fler dueller och ligger liksom högre upp i banan. Men det är uppenbart exempelvis med hur Sverige coachar att Karlsbogård är den första de sätter ut på försvarspositionen och sen så kan de rulla lite på det andra. Karlsbogård är viktigast i Sveriges försvar.
Ja, och så blev det ju också, det blev ju lite tydligare också när vi just fick se det spegelvända Frankrike. När det var fler satsningar som kom från andra sidan. Den normalt sett så utsatta höger trean blev ju lite mer utsatt vänster tre där Karlsbogård. Och så här, ja, han löste det. Han fick stå mot Dikamem och Remeli på ett annat sätt. Och då fick man se att han pallar för det också. I alla fall i en halvlek. Och sådär.
Ja, härligt. Då har vi tagit ut vårt All-Star-team där då. Ett All-Star-team som sjukt nog då väger in även final och bronsmatch i prestationerna.
Ja, och försvarsspel.
Ja. Ja. Ska vi sätta lite mer plus och minus på Sveriges trupp då? Vi har ju haft uppe Palka då som har gjort ett toppmästerskap. Vi har varit inne på Klar som har gjort också ett toppmästerskap. Vi har nämnt Karlsbogård. Ska vi kolla lite på kanterna då? Hur tycker vi att Vanne Pella så sköt vänster sex?
Ja, men det är inte lika bra som de har gjort innan. Men det är ju samtidigt så här. Det var intressant när jag såg att Vanne kom med i årsar team. Det var jag bara så här, hur kan de ta med Vanne? Och sen när man tänker efter, ja men man kan väl lika gärna ta ut honom. Alltså det är ju ingen som har stuckit ut där verkligen. Så det på sätt och vis har det ju
måste
inte behövts.
Jag har inte sett statistiken, men det måste ha varit färre kantskott det här mästerskapet än vanligtvis, va?
Jag vet inte.
Det känns som att många lag, åtminstone mot Sverige, det kanske skiljer sig åt. Det kanske bara en taktisk grej att man förstår att Vanne och Pellas är så pass bra. Men det känns som att fler lag nu släpper utsida två och ställer ettorna för att ta kantspelarna.
Eller så är det liksom en spaning på uppstuds bara att innan har det känts som att du kan kasta ut bollen till vilken kantspelare som helst i valfritt lag av de här topp 4 så gör de 9 på 10.
Och nu är det inte så. Det är kanske inte nödvändigtvis att de har blivit sämre, utan att målvakten har kommit i kapp eller vad det än är. Alltså det är väl därför det inte finns någon så här supertydligt svar på vare sig höger sex eller vänster sex. För att de kan ha 6-9 en match och ändå vara bäst i världen på sin position. Och det, så brukar det inte, så har det inte sett ut de senaste mästerskapen. Så någonting har ju hänt där. Inte riktigt vad.
Ja, men jag tror också, någonting som har hänt i det här, i alla fall för oss, eller när man liksom tittar och att det inte är den yttersexan som har stuckit ut riktigt, är ju att alla finallag coachar, alltså tidigare har det varit, ja men kantrotterna, de får spela 60, de behöver knappt vila, men Sverige byter på klockan, Danmark byter på klockan, Frankrike byter på klockan, förutom i finalen. Och då blir det liksom svårt att ackumulerat göra så, sticka ut liksom målmässigt, så att det blir Weber för att han gör en stark ett starkt mästerskap och kommer högt upp i skytteligan ihop med straffar liksom här. De flesta lagen byter ju halvlek och byter, så att det blir inte så mycket mål.
Nej, men jag tycker också utdelningen har varit. Men det kanske hänger ihop, alltså det kanske är lättare att få en bra utdelning om du får 60 min och så här, då kan du gömma de tre skottmissarna för bland 7 eller 8 mål då. Så kan det ju vara, men jag tycker att det är ingen som har varit som ett urverk, om man säger så.
Nej. Och det kanske också leder till coachningen, så att säga. Ja, alltså precis. Om man är en gubbe som sätter 10-10 så blir det lättare att byta på klockan.
Mm.
Högerkanten då, avkastfavoriten DP och avkastfavoriten Sebastian Karlsson. Det är dubbla favoriter där nere på högerkanten. Hur värderar vi deras mästerskap?
Ja, men frisk fläkt Karlsson. Man känner ju att det är ju två olika personligheter på sådär. Det är ju en väldigt extrovert och liksom färgstark Sebastian Karlsson mot en lite mer lågmäld och timid DP. Men det är det jag gillat med DP, med att han är som en så här silent killer. Man fattar inte, eller så här, man märker honom inte, och så har han gjort 9-10. Men det har inte riktigt varit så det här mästerskapet. Man märker honom inte, och så har han gjort 2-4 bara. Och det är lite så att DP är ett av sina svagare mästerskap tyvärr. Och också lite grann det här att han bränt några lägen i slutskedet liksom, när det ska avgöras och sådär. Så att nästan så här, med tanke på att det är mästerskapsdebut för Karlsson, så är det lättare att ge honom ett positivt betyg än DP, lite på grund av förväntningar och historia och sådär.
Och man kan ju bara ta Solbergs omdöme. Han spelar Sebastian Karlsson 60 minuter i bronsmatchen. Det säger väl någonting om.
Ja, faktiskt. Det är det nog.
Tror jag. Ja, höger nio då.
Spelar väl DP spelar väl i och för sig 60 semifinalen då. Men,
ja, det gick ju inte. Men, då torskar vi ju.
Men jag ska bara säga en sak. För att det här var något jag reflekterade över när Ekberg kom tillbaka. Och man tänkte att men nu får vi ju 10 mål per match på höger sex, för det gör ju Ekberg alltid. Men så blev det aldrig riktigt. Och jag tror mig att jag i alla fall för mig själv har konstaterat att vi får inte så mycket utspel på högersidan. Så att det blir liksom aldrig de där 9 avsluten på höger sex. Och kanterna där får inte chansen att göra 9 mål på samma sätt som där vi engagerar vänsterkanterna mycket mer. Har jag tänkt på.
Det kanske är något
tänk, i tänk om man har spelat i ett sånt lag.
Ja, men då, du är inne på något där då, för de passningarna ska väl i sådana fall komma ifrån höger nio, och då tänker jag att det kan vara värt att värdera hur höger niorna Albin Lagergren och Sandell har skött sig i det här mästerskapet.
Ja. Ja, men det är något konstigt i att sitta här och tycka att Sverige är mycket bättre än för ett år sedan. Och vi är definitivt ett av världens tre bästa lag. Det är det bästa mästerskapet någonsin. Bragdartad insats. Men ändå är jag inte sådär, fan vad bra han har varit. Om så många. Det är liksom, det är några som sticker ut. Det är Klar, Pallika och sen säger Karlsborg gör sitt bästa mästerskap sen 2021. Albin, det, alltså, man kan inte säga att Albin Lagen inte är en jävligt bra handbollsspelare. Men jag tycker också att jag har sett Albin Lagen bättre. Jag tycker jag har sett Sandell, vet du, i och för sig Sandell kanske. Ja, han är nog, han är nog gör sitt bästa.
Bästa mästerskap.
Ja.
För jag tycker att de tidigare åren har man ändå känt att det är det tror vi pratade lite om i för också, att han är en av de som har utvecklats mycket de senaste åren och att det ändå var ett större glapp mellan högernierna förr. Och det är det ju inte på samma sätt nu. Sen tror jag att utan veta så är känslan att Albin har slitit lite med fysiken under det här mästerskapet. Alltså dels den här ljumsken och så har han fått mycket stryk och det bara inte känns som att han är helt pigg och kry och fräsch. Vilket ju såklart gör det svårare att leverera på toppnivå. Men jag tycker inte heller att det är hans bästa mästerskap. Så jag är i mångt och mycket enig i det Charlie säger.
Mm. Mitt nio, vi har varit inne på det, Klar. Kanske det här mästerskapets bästa spelare tillsammans med Gidsel och Remeli då kanske. Men otroligt bra. Gottfridsson, alltid bra ju.
Mm. Men vi hade ju lite det på känn inför att det kan vara, om inte det definitiva tronskiftet, så i alla fall 50-50 i styrkeförhållanden. Sen om det är allt, sen är det säkert att det blir så, men kvalitetsmässigt så är det ju, har ju Klar en betydligt bättre höst än vad Gottfridsson har i ryggen. Och nu tycker jag, eller så här, det känns ju som att vi går ju mer och mer mot att det kommer bli Klars landslag. Även om jag tror att Gottfridsson är en spelare man vill ha med. Han är, för det första är han tillräckligt bra för att platsa i ett svenskt landslag. Alltså det är ingen idé, det är så här att nu ska vi fasa ut honom till en Kasper Kjell. Det är inte det jag säger. Alltså, men liksom, jag tror att framöver så kommer det snarare bli utmaningen för Glenn Solberg och Jim Gottfridsson och Mikael Apelgren att hitta balansen i att han är tillräckligt bra för att vara med, men han är kanske inte tillräckligt bra för att spela mer än 15-20 minuter per match, för att han har Klar att konkurrera med, men han är så pass viktig ändå som ledare och symbol för det här landslaget, så att han absolut ska vara med. Så jag tror att det blir nästan en, så här, det är det de ska balansera framöver, för att Klar bor, styrkeförhållanden tycker jag är 60-40 eller 75-25 eller hur fan du nu vill liksom, ja, om man ska dela upp det, då tycker jag Klar ska spela 45 minuter och, eller 40 då, 40 minuter och Gottfridsson 20, då landar vi 66-33 då. Så tycker jag att det är, så ser framtiden för det landslaget ut, och det ska man, ja, man ska hitta ett sätt att få det att funka, men det är ju två världsklass mitt nio, det kan vi slå fast.
Såg ni intervjun som Gottfridsson gjorde med SVT när han fick frågan hur mycket det betyder för honom att
alla,
spela i svenska
landslaget? Alla har väl sett den med det här laget. Den delad en miljon gånger. Vad fint det var.
Som gåshud faktiskt.
Bara därför ska ju han bli uttagen, även om han hamnar liksom i rullstol, ska han fortsätta bli uttagen.
Verkligen. Det är för härligt faktiskt att han älskar det så mycket. Sen har vi vänster nio då. Du nämnde det, Charlie Karlsbogård där. Bättre än på något mästerskap eller två. Men vi har ju också Erik Johansson som inte har gjort det så bra som vi förväntar oss av en så pass kompetent handbollsspelare. Och sen Carl Wallinius som har fått ta lite smulor här och var bara.
Ja, och det man kan ju bara lägga det till högen av hur ännu mer imponerande det här mästerskapet är ur svensk synvinkel. Att Erik Johansson, som jag inför hemma-VM för ett år sedan kanske såg som Sveriges nyckelspelare, och då var han också, då var han bra. Men det här mästerskapet, som du säger, han är ju svag. Alltså direkt svag och spelar med dåligt självförtroende och får inte till det alls, och man lider med honom. Men att vi ändå kan hålla den kvaliteten och att Karlsbogård kan lösa den vänsternian på det sättet, eller Klar för den delen när vi spelar med den uppställningen. Det är en styrka för Sverige, men en tvåa eller något för Erik Johansson om man är snäll, tänker jag.
Ja, Wallinius spelade för lite för bedömning.
Ja, det, precis. Det kan man säga.
Det ska väl säga som Simon Möller Jonte också. Edvardsson. Jonte Edvardsson och Simon Möller också. Men vi kan ju röra oss till kassen då. Simon Möller får inget betyg den här turneringen. Det kommer nog turneringen där han får betyg vad det lider. Men Palicka Thulin, gött målvaktspar va?
Ja, det kändes... Alltså, ja, det är det ju. Men när man summerar hela mästerskapet så gör ju inte Thulin en superbra ändå, tycker jag. Han var ju någon match när han kom in och räddade oss lite grann. När Palle hade det tufft. Jag kommer inte ihåg mot vilka det var riktigt. Men då var det ju... Och det var en jätteviktig insats. Och jag, liksom, det var det tre eller fyra? Ja, det kan nog ha varit, ja. Precis. Och det ska man ju inte glömma. Det är ju så här, hade den gått åt helvete den matchen så hade ju allting slutat annorlunda.
De poängen räknas också.
Ja, ja visst. Så det ska man inte ta ifrån honom. Men efter det så har det inte varit några så där lysande inhopp direkt. Utan det har ju varit så här, ja, nu måste vi in med Palle igen. Så som du alltid säger, Julien, att sista fem så kommer Palle in igen efter att han blivit utskjuten. Så har det ju sett ut oftare om man ens har lämnat banan. Liksom. Så att ingen, ja men en tvåa för Thulin också då och femma för Palicka. Det går inte att säga något annat tycker jag.
Nej, helt enig i det också. Och där har vi väl en svenska tro. Ja, vi kan väl ta i för sig då mittsex och försvar. Herregud, vi får inte glömma det. Men Bergendal, lite sämre än vad vi har vant oss vid. Max Darj, lite bättre än vad vi har vant oss vid. Och vad vi hade för tro och förhoppningar då. Och så får vi väl väga in Karlsbogårds defensiva insatser där när vi också rankar försvar där.
Ja, och i ett så här, summa summarum mittsex så tycker jag de har varit riktigt bra faktiskt. Framförallt offensivt, alltså det var ju lite känslan förra mästerskapet att du har mycket du vill säga eller Emil?
Gränsfall på om vi ska väga in Andy Nilsson eller om han har för lite
spelat för lite för att betygsättas.
Ja. Ja, men det är precis på gränsen va?
Ja, precis.
Ja, exakt. Nej, det är nog för lite tycker jag. Men om man ska se till, för jag tycker att Bergendal och Darj totalt sett har gjort det bättre än förra mästerskapet. Och då, förra mästerskapet var väl surret som högst, i alla fall efter det där Final Fouret om att ja, vi saknar Andy Nilsson och bla bla bla. Jag tycker, han har ju inte saknats speciellt mycket det här mästerskapet. Och då har han ju faktiskt varit närmare någonsin att faktiskt få spela eftersom han ju var på bänken. Och så tycker jag att det har varit smart att sättet de har använt honom i ett litet special teams. Alltså jag hade tyckt de hade kunnat pilla in honom i 6-5 också. Och sen så då i det här 7-6-et. Så jag tycker att det har funkat jättebra kring mitt sex.
Ja, alltså man måste ju dra gränsen någonstans. Och då säger jag nog att både Darj och Bergendal får en 4 i betyg. Men i Bergendals fall så är det offensiva spelet som lyfter upp det till en 4. Jag tycker inte riktigt han har varit lika stark defensivt som alltså när han blev hela mästerskapets bästa försvarare när vi vann EM-guld. Där tycker jag han haft lite större problem. Hamnat på vagnen lite så här okaraktäristiskt. Ofta inte varit superdominant. Men båda två har imponerat jättemycket i offensiven. Och där har ju lyft sig själv flera nivåer från både gångna säsong och gångna mästerskap. Så att starkt mittsexpar.
Gött. Och tränarbänken då?
Ja, alltså samma där. Bra, fan, god känsla liksom. Det känns som att de också... Det är så jävla konstigt. Vad är det som gör att det känns så? Det bara känns rätt hela vägen. Och de gör, man gillar byterna de gör. Jag gillar tajmingen på dem. Jag tycker det är inte mycket man känner sig, varför la han inte timeout-kortet där? Eller hur fan tänkte han så? Eller varför spelar han honom 60 minuter i den här meningslösa matchen? Eller, vet, så här, nej, det är inte så mycket konstigheter. Och det känns som att de har hittat något sätt att samarbeta också, får man ändå säga. Så att, nej, jag har inga synpunkter vad det gäller dem.
Och de har känts lugna och harmoniska även i intervjuer. För ett tag så var det ju så där att Solberg var så jävla defensiv.
Stingslig liksom.
Och det blev liksom så här. Och då kändes det som att det var ett uttryck för en allmänt lite rörig stämning i truppen och så här. Nu har det känts som att okej, de har sin spelidé, de har sina värdeord, de har allt det där på plats. Solberg känns harmonisk. Precis som du säger, Charlie, coachningen flyter på. De gör de byterna man själv sitter i soffan och tänker att de ska göra. Och sådär. Och ja, vilar.
Då blir det 5+.
Det blir 5+, ja.
Bra. Ja.
Läkta coachen håller med.
Exakt. Spela mer med Karlsbogård.
Ja. Om landslagstränaren är lika bra som softtyckarna, då får de högsta betyg. Nej, men harmonin, tycker jag, den känns som att den är på plats.
Ja, det gör det. Och jag tänker på det, det kanske var det sämsta någonsin, eller det kanske inte passar alls det här gänget att spela ett VM på hemmaplan som de gjorde förra året. Och särskilt inte efter att ha vunnit ett EM-guld. Jag tänker på det, om det kan varit liksom att det blev för stora förväntningar. Det var för mycket svensk media runt omkring. Sådär, överallt vart man gick. Det kanske är lite lugnare att vara iväg på annan ort och få hålla sig själv. Det är bara Johan Flink som ska göra sina 3 knäck om dagen. Men i övrigt så är det ganska lugnt. Det kanske är lite lättare att inte vara stingslig då. När det inte är någon som ska... Alltså, jag vet inte. Det är bara känslan att det var lite mer irriterat från början till slut för ett år sedan.
Ja, det är en intressant spaning. Vad fan var min spaning kring det där?
Jag vet inte. Att det var fisken kanske på hotellet. Den där gråsägen.
Ja, just det. Nej, jag fick så en jävla... blackout nu, för jag hade någon tanke om liksom vad som är just den här skillnaden gentemot det var det. Jag tror också att det passar Sverige bättre, eller jag är helt övertygad om att det upplägget som är som var i förra VM i alla fall, med alla de här skrattmatcherna och sen så gå skarpt in helt plötsligt, att det inte passade, för att det känns som att man inte riktigt kom in i mästerskapet, alltså på det sättet, alltså ta Palicka som det största klart bästa exemplet är att jag vet inte vad jag håller på med nu. Men,
jo, men det är svårt för honom att komma igång.
Palicka som ett tydligt exempel, alltså när han väl är het och varmt, då är han så här bra som man är nu. Och den energin tar med sig in i nästa match. Och jag tror att det såklart var massa feta upplevelser i Skandinavien förra året, men rent matchtempomässigt och att komma in i mästerskapet, det tror jag inte riktigt att man gjorde för att man fick den här Islandsmatchen eller vad det nu var liksom. Och sen så helt plötsligt så var det semifinal och bronsmatch, medan här har det varit det är klart relativt mjukstart mot Georgien och Bosnien, men ändå liksom tuffa matcher hela vägen igenom, och det tror jag passar att det är enklare att förhålla sig till.
Tror jag med.
Härligt, och där stänger vi då ned mästerskapsdörren för den här gången, och vi vore ju inte den podd vi är om vi inte också kunde unna oss ett litet inhemskt svep, va? För det har ju hänt lite grejer på hemmaplan under den här senaste veckan som har gått sedan vi spelade in. Inte minst en liten tränarrokad, va? IFK Kristianstad. Vi rapporterade ju att Stian Tönnesen inte skulle få förlängt. Men det vi inte rapporterade sist, för det var ju inte klart då, är ju att det blir Hallbys Anders Hallberg som kliver in och tar över rodret. Där Hallby och sin sida får tillbaka från Sävehof Jeppe Östlund till nästa säsong. Vad har vi att säga om den lilla rokaden?
Ja, men framförallt så känner man ju sig nyfiken på vilken ände, eller vilket som var första steget i rokaden. För det var ju typ 3 veckor sedan minst som det, eller ja, jag vill säga 3 veckor sedan då, som det stod klart att Jesper Östlund inte skulle fortsätta i Sävehof. Och då tänker man att då borde han rimligtvis ha något annat på G. För att, ja, om det nu är så att han har sagt att jag inte vill fortsätta, det kan ju vara att Sevåbar, vi vill absolut inte ha kvar det, men det har svårt att se. Men då tänker man, han har nog klart för att han ska gå. Och så var det först för en vecka sedan eller något sånt där som enligt Anders Hallberg då, som det blev klart med IFK Kristianstad. Men man ändå lite så här, okej, visste Hallberg då att de skulle få hem Östlund Och sen så gick det jävligt snabbt för Kristianstad. Eller har Kristianstad hört av sig till Hallberg och frågat, vad ska ni ha för Hallberg? Ja, det beror på. Jag ska bara ringa Sävehof och se om vi får hem Jeppan. Den, jag tycker den är lite intressant att höra. Eller det hade man velat veta i alla fall. Hur det här har gått till, den här lösningen på något sätt. För jag antar att Östlund behövs för att Hallberg ska kunna känna att han släpper Hallberg på det sättet i Kristianstad. Det är det ena. Det andra är att det är, ja, men det är ett intressant val. Det är ju ett vågat val med IFK Kristianstad mot mätt framför allt. Det är en relativt oprövad tränare, ung sådan. Det är inte Ola Lindgren, Stian Tönnesen, Jonas Wille. Det är inte den typen av... Ja, även där är det en annan hylla.
Jobb och Vranjes.
Jag glömde honom, världens bästa tränare 2014. Precis, så det är ju ett skifte i IFK Kristianstad som vi varit inne på både spelarfront och tränarfront nu då.
Ja, och de var ju inne på det att de var ute efter en tränare som både jobbar och utvecklar kollektiva men också det individuella, och jag säger inte emot att Anders Hallberg säkert är jätteskicklig på att utveckla individerna. Men lite som du är inne på, Charlie, att han har ju inte varit tränare så länge. Så att, alltså, man kan ju inte titta på så här, 7 utlandsproffs och säga nej, men han är fostrad av Anders Hallberg.
Nej,
alltså,
exakt.
Det här beviset för det här...
Han har ingen portfolio på det sättet.
Nej, precis. Men man är ändå så... har man bestämt sig för att... Nej, men det är den här typen av tränare vi vill ha, och Anders Hallberg representerar den typen av tränare som kan utveckla det kollektiva och det individuella. Men det är svårt att peka på liksom individerna, alltså så här, ja, men Albin Broman.
Det går ju inte objektivt veta om han är en bra eller dålig tränare än.
Nej, och därför känns det ju inte som en Kristianstad-värvning på det sättet. För de har ju gått på så här, det här är en tränare som har ett track record. Och därför så tror vi att han passar in här. Det säger också någonting, och hur ska man säga det här utan att låta dissig mot Anders Hallberg? Men det säger ju också någonting om hur marknaden ser ut lite grann. Alltså det finns inga Jubbo Vranjes att välja på längre för IFK Kristianstad. Utan det är, vi vill gå i en annan riktning, men de måste också ta en oprövad tränare som inte har producerat en enda utlandsproffs. Liksom så här. De kan tro på honom hur mycket som helst och det kan gå skitbra, men det är ju inte Kristianstad likt.
Nej.
Och om man läste lite mellan raderna i pressutskicket där det stod att vi vill att tränaren nu ska bo i staden och vara mer verksam i föreningen och sådär, då läser jag in att då blir det nog ett lite större ansvar för den här nu då Anders Hallberg än vad det har varit innan, på att även göra lite andra grejer i föreningen, alltså att man kanske sparar in en halvtjänst på något annat som han också får göra. Om det är att vara med handbollsgymnasiet och göra grejer, eller om det är att utbilda ledarna i föreningen, eller vad det nu är. Men känslan när man läste det pressutskicket är att det kommer ingå lite fler arbetsuppgifter i första tränaruppdraget nu än vad det har gjort tidigare.
Ja, och ett annat tecken på den här tränarmarknaden som du är inne på är ju också dels att Önnered hämtar sin tränare i Porto. Men också nu att det blev klart idag, tror jag, att Aranäs hämtar sin nya tränare Magnus Siglev i Danmark. Och värvar alltså Skjerns akademichef igen, tror jag. Som då ska bli huvudansvarig i HK Aranäs nästa säsong. Och det säger också någonting om
spännande
marknaden, men precis, jag tycker också att det är, och det ska jag säga, det tycker ju med Anders Hallberg.
Ja, och också, portugisen är Önnered.
Precis, det lät lite neggigt, men det är inte alls det, utan det säger ju bara någonting om tiden vi lever i och verkar i, rent handbollsmässigt i alla fall. Men ja, de har också gjort klart med ny tränare, som också, det ska bli spännande att se vad han kan hitta på.
Men vad känner du med Östlund då?
Jag tänkte bara, jag undrar om det finns en klausul när man skriver på för en förening som ligger sist då, om det finns inskrivet att så här, jag kanske inte behöver ha er om ni kommer till Allsvenskan då, eller om det
Det där
det
är
kanske redan är klart.
Det där är det har nog lyft tidigare här, att när jag spelade i Sverige så var ju det viktigt. Då ville jag som spelare känna så här, att jag vill vara safe, för att om man åker ur, då vill jag absolut inte vara bunden av ett kontrakt till den klubben som åker ur. Och sen när jag kom till Tyskland, då märkte jag att allas panik och ångest var precis tvärtom. Att alla bara såhär, fan, om vi åker ut nu så gäller inte mitt kontrakt. För det är liksom, så att om en dansk tränare kommer hit och får en proffslön, så kanske han är så här, tycker det är gött om den gäller i allsvenskan också, vad vet jag. Men ja.
Jag förstår. Nej, men du frågade ju vad jag tycker om Jesper Östlund. Tillbaka till Hallby. Ingenting har gjort mig gladare. Alltså, jag tycker ju
låter också lite Hallberg. Dissigt mot Hallberg.
Ja, jag tycker om Hallberg och jag tycker att han är verkar vara en bra tränare. Och jag tror att han har en stark framtid och allt sånt där. Men om han nu ska dra till Kristianstad, och så förstår man ju att hackordningen är att vill Kristianstad ha Hallbys tränare, då får väl han gå dit. Då hade det inte funnits en enda person jag hellre hade velat ha in i föreningen än Jeppe Östlund. Typ.
Vad härligt.
Så att jag vet vad han har gjort och jag vet vilken typ av handboll han står för. Och jag tycker att den handbollen som han står för matchar väldigt väl med hur både Hallbys trupp i alla fall då såg ut, kanske kommer att göra mer framöver också. Men jag tror också att den passar föreningen bra på något sätt. Är ni med att filosofin liksom matchar på något?
Ja, men för att det är intressant det där, för att du sa det som truppen såg ut då. För det är ju ändå ett ganska nytt halvår, lite mer, eller inte lika defensivt viktat. Så det ska bli intressant hur han...
Han kan få ro i Elfsen att skippa gå ut och spela försvar.
Typ så. Alltså för att, ja, det ska bli intressant att se.
Ja, blir en bra säsong nästa år. Det var väl det för den här veckan då, va?
Mm. Full omgång i handbollsligan på onsdag.
Wow. Ja, vad sjukt. Vad gött. Man kommer...
Skönt också, för man har ju, eller jag i alla fall, byggt upp en ganska stor sån separationsångest nu som brukar kliva in så här. Man mästerskapet är över, man har lite siktat på att efter januari när mästerskapet är över, då kanske det blir lite så här vår i luften. Det finns ju inte en jävla tillstymmelse till vår i luften, och så ska man in i februari, och en februari som är en dag längre än vad den brukar vara. Så där. Då har vi ju den goa då, snuttefilten där i att det är en full jävla omgång i handbollsligan på onsdag.
Precis, Hammarby Lugi, va? Hur känns det på det? Jävlar, allt att förlora den matchen ju.
Uff. Det är
vanligt.
Läskig, hör du.
Ja, som vanligt. Ja, men gött då. Då säger vi
på
så.
På tal om som vanligt, så kommer alldeles som vanligt Kjelle Höglund med den fina låten Genesarets sjö här. Tack som fan för att ni lyssnade.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.